Det här är en podd från Svenska Yle.
Konflikten mellan Israel och Palestina har seglat upp på nyhetsagendan. Men den här frågan har varit aktuell så länge som jag har följt med politik och längre än så. Varför når man aldrig en lösning på det här, Viktor Heikel?
Kortfattat kan man säga att det här är en, så att säga, en konflikt som ingår i båda de här parternas DNA nästan. Sen 1948 när Israel grundades och det samtidigt skulle grundas på FN-beslut en palestinsk stat, så utmynnade i krig då mellan Israel och de arabiska grannländerna. Ett krig som Israel vann och som man därefter då successivt har utkämpat flera krig om de här områdena, där Israel successivt har fått kontroll över större områden och fått en allt starkare position som har gjort det mycket, mycket svårare att sen komma till någon slags lösning när det har gällt att förhandla med palestinierna om hur gränserna ska dras i området. Och det har blivit allt svårare att göra det ju längre tid den här konflikten har pågått.
Du lyssnar på Nyhetspodden som inte tar semester i sommar utan fortsätter tackla intressanta ämnen. Jag heter Johan Ekman och med mig idag har jag Svenska Yles utrikesredaktör Viktor Heikel. Och vi ska diskutera den senaste brandfacklan i den här långvariga konflikten mellan Israel och Palestina. Efter decennier av olaglig ockupation av territorier på Västbanken, alltså områden som kan sägas höra till Palestina, så vill Israels premiärminister Benjamin Netanyahu nu formellt ansluta de här områdena till Israel. Och det här är någonting som har väckt mycket kritik nu, men speciellt tidigare. Det är alltså en långkörare. Så frågan jag har är den att varför vill Netanyahu nu slänga in en sån här brandfackla? Det verkar ju inte som om det blir lättare åtminstone att lösa den här konflikten.
Nej, det blir det definitivt inte. Alltså den lösning, den så att säga paketlösning man länge har talat om i de här frågorna, är den så kallade tvåstatslösningen. Det vill säga att det fortfarande då enligt, inte kanske precis enligt beslutet från 1948, men enligt samma modell skulle grundas en palestinsk stat för palestinierna som då en fredlig granne till Israel. Om den här annekteringen av de här områdena, det nu är frågan om, blir av, eller om det blir en annektering i mindre tappning, så kommer det i princip att vara dödsstöten för den här tvåstatslösningen. Det är omöjligt att grunda en livskraftig palestinsk stat på de områden som blir kvar på Västbanken. Varför man vill göra det här är så att säga någon slags... Man kan säga att det kanske är den här israeliska politiken de senaste årtiondena som logiskt har lett till det här. Det vill säga man har successivt, steg för steg, roffat åt sig kontroll och allt kraftigare kontroll över större områden. Man har grundat fler bosättningar dit, man har flyttat allt fler israeler. Ofta har det varit frågan om illegala bosättningar till en början, det vill säga illegala också i israeliska ögon. Alla bosättningar så gott som är illegala i så att säga världssamfundets ögon. Och sen har man så småningom formaliserat dem allt mer. De har fått israeliska arméns skydd, de har kopplats till elnätet, de har vuxit och så har de blivit formella bosättningar också i israeliska statens ögon. Och så har man fått sig en liten bit land mera. Och ju fler sådana här områden det finns, desto svårare blir förhållandena för palestinierna, eftersom de inte, så att säga, de har inget tillträde till de här områdena och deras områden de tidigare har använt blir så att säga under det här. Och då, om den här annekteringen blir av, så formaliseras det som har varit så att säga faktum på marken redan en god stund. Och det finns ingenting så att säga bördigt eller livskraftigt kvar av en palestinsk stat.
No, ser man på det här utgående från internationell rätt, så verkar det här då alltså vara olagligt. Och det finns också utbrett motstånd inom det internationella samfundet mot den här politiken. Men samtidigt så har det rullat på något vis. Det har rullat på i decennier och nu verkar det som om man kanske lite står inför ett faktum. Det vill säga att det är ganska svårt att rulla tillbaka den här processen. Och nu när jag tänker på omvärldens reaktioner, så visst, det här har ju kritiserats, den här ockupationsmakten politiken. Men nu, så på något vis fick jag intrycket av att det var nästan lite lama reaktioner den här gången på det här förslaget nu att formellt införliva de här delarna i Israel. Att också EU hade ganska försiktiga ställningstaganden i den här frågan.
Det är nog min uppfattning också att det här så att säga, om någonting liknande skulle ha hänt för 10 år sedan, så skulle det här ha varit troligen det första och största ämnet i de flesta nyhetssändningar i veckor. Men just nu så på något sätt känns det som att politiker antingen upplever att det finns hemskt lite att vinna genom att ta en kraftig ställning för liksom den palestinska, framtida palestinska statens överlevnad, eller liksom den här fredsprocessens överlevnad som bygger på då en tvåstatslösning. Det är helt enkelt så som du sa, att man har så att säga lyckats etablera ett faktum av den här israeliska kontrollen över så stora områden, att det dels då kanske inte går att ändra på de förhållandena hemskt mycket genom att försöka ingripa politiskt eller diplomatiskt. Och sen vet man ändå att det alltid finns, som det har funnits redan i årtionden, ett amerikanskt veto i FNs säkerhetsråd bakom där som lurar. Det vill säga USA har alltid när det har gällt, alltid när det har kommit till kritan, stött Israel genom att fälla olika resolutioner och olika utlåtanden och åtgärder i FNs säkerhetsråd. Så jag tror att det helt enkelt finns en liten trötthet i omvärlden när man ser att man kan reagera hur kraftigt som helst, men det blir aldrig något åtgärder eftersom Israel har USAs skydd i de här frågorna. Och så finns det också säkert på många håll inrikespolitiska frågor som påverkar. Men framförallt så tror jag också att det att arabstaternas ledare just nu är hemskt lama i de här frågorna. Jämfört igen med 10 år sedan så ser man att det nästan inte någon reaktion överhuvudtaget. Den enda som egentligen har reagerat på det här är Jordaniens kung som har hotat med att Israel kan råka ut för vad han kallar en stor konflikt i regionen. Men hur en sån konflikt skulle se ut vet jag inte riktigt eftersom det inte finns ett enda av, eller jag menar, jag skulle säga att inte ett enda av Israels arabiska grannländer som för årtionden sen skulle ha reagerat kraftfullt idag skulle ha möjligheten att ens göra det. Det är helt enkelt tillräckligt med egna problem och konflikter på annat håll som upptar deras uppmärksamhet. Och det här är inte kanske en fråga de mera kan ens vinna prestige på.
Det är alltså så när vi talar om den här, ja, alltså den här frågan om internationell rätt och säkerhet är ju central här. Det som jag brukar fundera på är det att det internationella rättsliga systemet så som vi har det nu uppbyggt, så det har ju en avsikt att garantera staters säkerhet just genom att man förbjuder sådana här ensidiga aktioner. Det vill säga att man kan inte mera i världen tåga in någonstans och säga att nu det här är vårt territorium. Och speciellt små stater, mindre stater skyddas av den här gemensamma överenskommelsen, åtminstone i teorin. Men här verkar då Israels argument vara det, och inte bara Israel, så nu finns det andra också, till exempel kanske då USA, som säger att nej, men att i sista hand så handlar det om militär makt, att man måste spela hårt, att det är det enda sättet att garantera säkerheten för Israel, att det är en fientlig värld runt omkring. Men nu, du sa just att det verkar som om många arabstater inte riktigt har kapacitet att reagera hemskt starkt ändå på den här annekteringen.
Så är det, och det så att säga på ett sätt bevisar det ju också den här israeliska utgångspunkten för hur de har spelat det här spelet i årtionden. Det vill säga man har satsat på att ha en slagkraftig armé, och jag menar Israel är på många sätt också starkare ekonomiskt, socialt och så vidare än grannländerna. Det kan till exempel, man kan titta på Egypten, och Egypten har en enorm armé, men dess slagkraft är nästan lika med noll om man inte då liksom räknar med vad man använder armén för i Egypten, det vill säga att hålla motståndet där nere. Men jo, alltså Israels logik bakom det här har varit att man är starkare än grannarna, och därmed har då kunnat utföra sin politik ganska fritt från så att säga militära motåtgärder ända sedan i princip 60-talet har det inte funnits någon realistisk liksom hotbild, militär hotbild där Israel skulle ha varit liksom existentiellt hotad. Så man har kunnat fortsätta med den här så att säga politiken på Västbanken som har lett till de här annekteringarna och har kunnat samtidigt spela det här spelet att man, jo visst, vi förhandlar med motparten under internationell medling, ofta då amerikansk medling, men samtidigt har kunnat ställa så höga krav att man vet att motparten de facto kanske aldrig kan gå med på dem för att det skulle leda till en position där den egna befolkningen eller ens liksom den egna slutläggningsförmågan skulle sätta stopp för ett sånt förslag, även om liksom förhandlarna i sig skulle vara benägna att gå med på det. Så Israel har kunnat liksom spela högt spel på båda fronterna, både när det gäller de här förhandlingarna och sen den här liksom militära hotbilden man utgör för sina grannar. Och i och med det så har man liksom så att säga fört det här till en logisk slutpunkt där man kan ignorera folkrätten och internationell rätt och i princip då egentligen bara svara till liksom två instanser. Den ena är den egna inrikespolitiska situationen och det andra är kanske då liksom hur det politiska läget gällande Israel fluktuerar i USA.
Och samtidigt så har vi också sett att USA har kontinuerligt givit sitt stöd åt Israels politik. I och för sig nu har Donald Trump har varit retoriskt ganska mycket framme och verkar föra en kanske ännu tuffare linje än tidigare amerikanska presidentadministrationer. Men ändå den stora bilden är ändå den att det finns en kontinuitet där. Så nu har vi då presidentval i USA, men frågan är nu att hur stor betydelse har det sen för den faktiska politiken om till exempel Trump skulle förlora mot Biden som är demokraternas kandidat?
Det har kanske en viss skillnad, men det är främst i formuleringarna jag ser, och kanske det att man inte är benägen att stödja de allra liksom mest radikala lösningarna, åtminstone inte en sån här snabb annekteringslösning skulle definitivt inte få direkt stöd från en Biden-administration. Helt enkelt för att det liksom är ett för radikalt steg och det omintetgör den här amerikanska också politiska täckmanteln utåt att vi för förhandlingar som USA medlar i och vi går mot en lösning trots att realiteten på så att säga marken inte ser ut att gå mot en lösning. Men att det skulle ha någon radikal betydelse för hur Israel figurerar i den amerikanska utrikespolitiken ser jag inte. Och orsaken till det är helt enkelt det att de judiska väljarna i USA är jätteviktiga för demokraterna. De amerikanska judarna stöder demokraterna i överväldigande siffror och deras opinion i de här delstaterna speciellt är mycket, mycket viktig. Och även om det nu har skett de senaste 5-10 åren en förändring, det vill säga de unga judarna i USA är mycket mer kritiska till den israeliska statens tillvägagångssätt och handlingar än vad deras kanske föräldrar har varit, så är det ändå en förändring som kanske är lite för sent för att egentligen påverka den här positionen nu, åtminstone på kort sikt. Så jag tror nog att en Biden-administration skulle fortsätta ganska långt samma linje som tidigare administrationer före Trump har gjort.
Det är en ganska mörk bild på något vis vi målar upp här nu gällande möjligheterna att nå en fredlig lösning som är acceptabel för båda parter i Israel och i Palestina. Och jag tänker, finns det någon ljusglimt överhuvudtaget? Finns det någonting som kan göra det möjligt att nå en lösning inom en överskådlig framtid?
Alltså, jag är nog personligen hemskt pessimistisk när det gäller en sån här lösning enligt de premisser som det har talats om tidigare, det vill säga en tvåstatslösning. Jag tror inte att det ens för en sån här annektering egentligen mera fanns premisser, varken politiska eller liksom sådana, så att säga, förutsättningar på marken att få en sån lösning till stånd. Däremot så har det nu börjat diskuteras lite marginellt ännu, men ändå diskuterats någon slags enstatslösning, det vill säga att de här enheterna skulle utgöra en enhetlig stat där alla har lika rättigheter, alla har rösträtt och alla har lika möjlighet att påverka. Hur det här i praktiken skulle se ut är för många nog ännu helt en öppen fråga. Det liksom anses vara någon slags ännu större utopi än en tvåstatslösning. Men å andra sidan, med tanke på att en tvåstatslösning också börjar vara realistiskt omöjlig att genomföra. Vi talar om folkförflyttningar på liksom 3 miljoner människor, av vilka 500 000 är judiska bosättare, och resten är palestinska flyktingar som bor utanför Palestina i de olika arabländerna som skulle krävas. Så jag ser nästan snarare att det skulle vara mer realistiskt att börja utarbeta en enstatslösning som man kan få till stånd under bättre politiska förhållanden än att försöka ge konstgjordandning till en lösning som kanske har varit död redan i 10 år.
Tack för att du har lyssnat på Nyhetspodden. Vi har försökt bena ut den här väldigt komplicerade konflikten mellan Israel och Palestina som har pågått i decennier. Nyhetspodden kommer alltså ut i sommar på måndagar, tisdagar och torsdagar. Med mig idag har jag haft Viktor Heikel. Tack till er som har lyssnat på Nyhetspodden idag. Tack Viktor för att du har varit med, och fortsätt lyssna på oss imorgon.